Välkommen till podcasten Aurora, en samhällsanalyserande podd i historiematerialistisk tradition som ges ut av föreningen Aurora. Dagens avsnitt kommer handla om inget mindre än planekonomi. Bli inte rädd, kära lyssnare, it's just a word. Men vi kommer prata lite om vad det här begreppet, hur det uppfattas, vad man skulle kunna säga att det är någon slags vetenskaplig definition faktiskt betyder, och hur de här olika gestaltningarna, särskilt österut, i vilken grad de kan kallas planekonomier eller vad de var för sorts ekonomiska system överhuvudtaget. Idag är det jag som inleder avsnittet. Ni är säkert vana vid att det är Viktor. Viktor är hemma och får snart sitt barn, varför jag tar över här. Men med mig har jag en gäst, nämligen Thomas Herdin. Hej Thomas!
Ja, hallå.
Ja, jag tänkte ju karaktärisera dig lite, men du kanske kan börja med att berätta lite själv vem du tycker att du är.
Ja, precis. Nej, men ja, vad ska jag säga? Jag är data, utbildad civilingenjör och jobbar mycket med video, alltså broadcast-video, sådär backend-grejer och tv-kanaler och sånt där. Och skriver numera om mycket om planering. Och vad det är och vad det inte är och lite om de tekniska detaljerna runt det och lite annat smått och gott.
Amen. Jag plockar lite friskt här från ditt CV, men det står då att du är forskare eller haft en forskartjänst vid Umeå universitet, eller?
Ja, precis. Jag har varit forskningsingenjör och eventuellt kommer jag gå in i det igen. Det är lite fram och tillbaka. Kommer kanske bli på fysikinstitutionen här på Umeå universitet. Och så eventuellt kommer jag ha ett projekt med ITER, fusionsprojektet.
Jaha, oj, fusion så,
ja.
Herregud. Amen. Vi som har pratat så mycket om kärnkraft här i podden också, det är fan, då får vi göra ett nytt avsnitt, Thomas. Men jag måste också bara fråga lite. Det står här att du har varit inblandad i Umeå Lunar Venture, which is a collaboration between the group Space Science Sweden and Umeå University to put an electrostatic instrument on the lunar surface. Är du raketforskare också, Thomas?
Ja, det skulle vi kunna säga. Och det där projektet har ju legat lite på hyllan, men nu har det kommit intresse igen från tyska DLR, så att det verkar komma igång igen.
Okay. Att... Ja, jag läste en nyhetsartikel om att det hade hamnat lite i, ja, stannat upp lite på grund av covid och så vidare. Men det är alltså, det är en rymdraket som du är involverad i att skicka upp på något sätt.
Ja, alltså vi har ju ett instrument som vi har utvecklat, en kub som är ja, men en kubikdecimeter ungefär, som, ja, som kan mäta elektrostatiska fält.
Ja. För sånt här är roligt, det känns som att när man är så inne i det akademiskt kan man ibland glömma hur det låter. Men för en lekman så låter det jävligt coolt alltså, att hålla på med rymdraketer och månforskning. Om man får uttrycka
ja,
det så dumt.
Jo, men det kan jag säga att det är inte det enklaste att designa hårdvara för rymdändamål. Det måste tåla en del grejer.
Precis. Men ja, vi har ju vår ingång till det här ämnet i podden har ju varit, vi är många medlemmar i föreningen, men i podden och när jag rådde tidigare så har det varit mycket då Paul Cockshott som är en brittisk forskare, ekonom och dataingenjör, vars bok Towards the New Socialism gjorde stort intryck på mig då, om just det här med vad en planekonomi kan vara för någonting. Och det är väl säkert för långt att säga att det är någon så här Cockshottianism och så, men det finns liksom ett litet nätverk som innefattar även honom och många fler som diskuterar de här sakerna, så skulle du uttrycka det så?
Ja, jag skulle säga att vi har ju ett egentligen som pratar om demokratisk ekonomisk planering, om vi ska säga så. Och det angränsar mycket till cybernetik. Som vi tänkte, det var planen att vi pratar om det lite mer nästa avsnitt. Men man kan ju säga kort att det handlar om reglerteknik egentligen. Så hur du får liksom system att hänga ihop egentligen.
Ja, intressant. För just cybernetik kommer vi prata ganska mycket om då, eller snarare du kommer prata om det, för jag vet ju ingenting om det. Men det är väl just frågan om det här tekniska lösningar med det här och så. Men idag så skulle vi kanske prata lite mer då om det politiska och historiska, skulle man väl kanske kunna säga. Och ja, vi kör väl igång helt enkelt. Men jag tänker att man kanske kan börja med att fråga sig lite, vad är nyttan eller den eventuella nyttan i en planekonomi? Varför pratar man om det här överhuvudtaget? Man skulle kunna uppleva då, så som debatten går, att det är ett daterat system. som är en konsekvens av korruption och förfall och diktaturer som bara vill roffa åt sig och så vidare. Skulle man kunna få den bilden av och så? Om man skalar ner begreppet till att helt enkelt diskutera alltså en ekonomi som kontrolleras och styrs av någonting annat än ett direkt profitmotiv, i alla fall delar av en ekonomi som styrs av de premisserna, så tycker jag att det finns något rätt intressant. Om man tar det från den änden, så det finns en marxistisk ekonom vid namn Michael Roberts som har figurerat i podden tidigare, baserad i England och sådär, och han mäter ju mycket. Ja, han har lite olika metoder för att mäta profitkvot. Det är väl mycket de teoretiska striderna också så som han har varit inblandad i, Michael Roberts. Men han pratar då om, ingången är väl i princip att som socialist, om du har någon form av socialistisk regering, du kommer inte komma ifrån att om du inte skapar ett något slags postkapitalistiskt drömsamhälle med ett trollspöslag, så kommer du behöva förhålla dig till lönsamheten i en kapitalistisk ekonomi. Och han pratade då väldigt mycket om att när Corbyn-regeringen skulle ta makten, så var väl i princip vad de sysslade med någon form av så kallad quantitative easing, alltså en riksbank som trycker jättemycket pengar för att investera i och typ rusta upp järnvägar och lite vidare och så, för att i väldigt ekonomiska termer säga rusta upp sånt som minskar omslagshastigheten i ett, eller omslagen i ett kapitalomslag och så. Och han menar väl att det här kommer inte riktigt räcka till, och han argumenterar för en återgång till som man i vanlig konventionell socialliberal och socialistisk politik i England på 50-60, kanske till och med 70-talet pratade om, som att förstatliga the commanding heights of the economy. Det vill säga att i England hade man alltså statliga gruvbolag, statlig tillverkning och så vidare. Och att det kan finnas en poäng att den som vill gå emot de övergripande trenderna i en mer och mer globaliserad ekonomi, egentligen vare sig man är socialist eller inte, skulle nog vara ganska intresserad av att ta en liksom politisk kontroll över sektorer av sin ekonomi och kanske inte ens planera den utifrån pengaprinciper. Låter det som ett bekant resonemang, Thomas?
Ja, det är väldigt, jag menar, det sågs ju som helt normalt efter, framförallt efter andra världskriget, som det krigsekonomin krävdes ju en stor nivå av planering egentligen för att vinna kriget.
Ja.
Så att det är ju inte alls särskilt konstigt, och kriget hade ju visat att det gick, så att, och samtidigt hade det ju en väldigt stark, liksom väldigt stor hög nivå av facklig makt helt enkelt. Ja, nej, men det stämmer väl, och det har väl börjat komma igen, som du säger. Det är Corbyn som har snackat om det, tror jag.
Ja, eller Roberts kritik är ju snarare att han inte pratade om det då. Alltså för att Corbyn hade den här idén om people's quantitative easing, vilket alltså quantitative easing är i princip att Riksbanken trycker en massa pengar. Stater kan inte gå bankrutt, så därför kan man pumpa in de pengarna i olika investeringsprogram i infrastruktur och så. Men, och han har ju också, sen har ju Corbyn pratat om att återförstatliga järnväg och så vidare. Men vad som är intressant med Roberts då är att han menar att så här, this might sound extreme, men enda lösningen på problemen som Storbritanniens lönsamhet står för idag är att ta kontroll över, alltså, produktiva sektorer inom ekonomin då, inom tillverkning och utvinning i första hand. Och så.
Ja, just det, det är lite MMT blandat med dirigism.
Ja, ja, i Corbyns fall tror jag väl att det är det. Det är väl mycket den här Keynes-grejen liksom. Men sen dirigism, ja, det är väl egentligen dirigism som Roberts förespråkar, förstår jag det som. Men med det sagt, där är vi kanske en inramning lite av liksom den politiska problematiken i det. Vi kommer komma in på det mer sen, men det är ofta så frågan brukar ställas. Men sen tänkte jag, Thomas, att jag skulle börja dra ner dig på en väldigt vulgär nivå här och diskutera populära uppfattningen av det här begreppet. För jag skulle bara tycka att det var lite kul att bolla med dig. Jag har försökt göra någon gestaltning av hur planekonomi populärt uppfattas och hur det kanske uppfattas politiskt i liksom högre miljöer. Så tänkte jag att du får komma med lite feedback om du, if it makes sense överhuvudtaget. Det första man kanske ska säga är ju att planekonomi uppfattas ju då synonymt med en partidiktatur, vilket man kan förstå att folk inte vill leva under. Men där blir väl, kan man väl ganska enkelt säga att att planera en ekonomi på ett politiskt sätt så att säga behöver väl inte nödvändigtvis innefatta en diktatur. Så man kan ju lämna den saken därhän. Men det är väl det stora problemet, vi kommer komma in på det sen. Men sen tänkte jag att då kan man prata lite om någon som har försökt ändå skriva om det här typ offentligt. Kanske den enda som gjort det på väldigt länge. Och det är Mattias Svensson som är en liberal debattör. Och han har skrivit en bok som heter Vad vi kan lära av planekonomin, utgiven av Timbro då. Och det är en del i serie där man ska ta sig an vad man menar då är vänsterns tankearv och så vidare. Och man ska se vad det är enligt Svensson, så är det då alltså en central allokering av alla sorters resurser och vilken bygger på kommandon, hierarkier och ett fokus på det stora, viktiga och prestigefulla. Kol har han som exempel, på bekostnad av personlig konsumtion. Tvål har han då som exempel. Och en annan, inom hans egna ord, ofrånkomlig konsekvens av planekonomin är dess hierarkiska struktur. Byråkratin kring den centralt utformade planen får helt enkelt enorm makt över alla beslut i ett samhälle. Den bestämmer allt som ska produceras enligt en lagfast plan. Vi kan bara börja där. Hur känner du för den karaktäriseringen, Thomas?
Ja, alltså det är lite grann vad jag brukar kalla för fiktionen. Eller alternativt, onkel Jo sitter i sitt kontor och bestämmer saker. Det är klart att det fanns, i till exempel Sovjet, det är klart att det finns en, fanns en stor byråkrati. Och skulle jag säga mångt och mycket ofrånkomligt, i och med att de grundarna på 20-talet. Det fanns liksom inga tekniska hjälpmedel annat än ja, telegraf och papper och penna och räknemaskiner. Adderingsmaskiner ska vi säga. Äldre sort av. Dock är ju liksom inte tankarna på den nivån nu för tiden. Och de höll liksom på att automatisera mycket av det där. Men det uppstod ju liksom motstånd då från de som hade rätt bekväma positioner i det där systemet. Men det är liksom inte så här inherent så. Det är lite underligt. Men även saker som, det är inte som att de inte tillverkar tvål.
Nej, han har lite, alltså ja, det var fler saker jag reagerade på den här boken, att han, alltså, det finns ingen anledning att säga att den sovjetiska ekonomin inte hade massa problem, men det här tvålexemplet kommer från ett resonemang, alltså det är en strejk i Donbass bland kolgruvarbetare 1989 över att det inte finns tvål att tvätta sig med. Och det är ju för det första ganska långt in i perestrojkan, alltså den här liberaliseringen av den sovjetiska ekonomin, och det är mitt under liksom en samhällskollaps typ, så det är ju inte en helt rimlig period att titta på för någon slags normaltillstånd i den ekonomin. Men ja.
Nej, det är ju snarare liksom 60-talet kanske skulle vara mer representativt för liksom man var ju betänka att Sovjetunionen gick från ett agralt skithål till att sätta den första människan i rymden. Ja. Att på något sätt försöka påstå att det inte funkar, det är ju lite befängt.
Nej, för det är väldigt mycket den här grejen, planekonomi funkar inte. Alltså så här, jag är helt fortfarande öppen för att man får gärna inte vill ha det. Men typ ett sånt påstående är ju, det är så brett och det är så allmänt. Om man bara tänker så här, fungera, så lyckades reproducera sig själv från dag ett till dag två. Det gjorde det uppenbarligen. Alltså det är ju ingen diskussionsfråga. Det är klart att det fungerade, den bemärkelsen. Men sen så, nu kan vi uppehålla oss i det lite då. Men jag minns att du var med i en annan podd med Tom O'Brien och pratade just om det här med, alltså om det är liksom, jag vet inte vilka termer som användes, men alltså hur reproducerbart, hur långsiktigt det är. Att det fanns någon slags typ teoretisk idé om hur man skulle kunna se på, skulle du säga att det var liksom ett hållbart system på sikt, det sovjetiska systemet?
Alltså ex post kan vi ju konstatera att det inte var det. Men det är ju också, det finns ju politiska aspekter. Vi ska ju komma ihåg att du har folk som till exempel Jakovlev i centralkommittén, som har en riktig orm. Så att, och dessutom alltså Gorbachev, jag vet inte om man ska tro på så här great man theory, men great buffoon theory eller någonting, alltså jag förstår inte. Ja, nej, men det är, bara man tittar lite grann på de där, de faktiska problemen de har, så är det liksom, ja, men man inför ett vinstmotiv i det offentliga. Ett stort problem var alltså antialkoholkampanjen, som gjorde att staten tappade enorma skatteintäkter, vilket skapade enorma problem. Och sen, men det där som Timbro tar upp, precis som du nämner, så här, varje gång man pratar med folk, de bara, brödköer. Och så har de bilder och så kollar man bara, jaha, men det här är ju bilder från 80-talet. När liksom liberaliseringen är i full sving liksom. Ja. Det är klart att det uppstår problem.
Nej, precis. Alltså, man kan väl säga att vi ska inte uppehålla oss vid den här boken för länge. Man kan ju kritisera den från ganska många perspektiv. Och det är ofta på den här nivån det är att det är så exempel på, kolla, de gjorde en jättetung spik istället för flera spikar. Och det fastnar liksom där. Alltså, det är ganska sällan liksom en typ teoretisk eller empirisk kritik av vad det var som faktiskt skedde. Men jag tänker man kan egentligen uppehålla sig vid, alltså, dels så kommer man väl kunna argumentera för att du kan planera en ekonomi mer demokratiskt. Jag tror inte att en byråkratisk diktatur är det enda sättet man kan göra det här på, så. Men det är väldigt svårare case att göra det. Det andra som jag pratade med dig om lite innan vi spelade in, det är rätt intressant, den här idén om att det finns liksom, ja, onkel Jo då, så antingen en person eller en partistyrelse på kanske 10 personer som bestämmer allt. Men alltså även i de här existerande, ja, vad ska man kalla dem, realsocialistiska systemen, det var väl en väldigt så här, institutionell kamp mellan olika institutioner inom hur planen skulle utföras, och det fanns olika nivåer både vertikalt och horisontellt då.
Ja, alltså det var ju en politisk process, och då har, ja, men precis, den är i flera led, den är decentraliserad till stor del, och vi tar liksom rent formellt så har det ju, okej, du har centralkommittén, men de sätter ju bara väldigt generella mål, sen har du GOS-plan under dem. Och under GOS-plan har du ministerierna, och i ministerierna har du flera så kallade glavki, där varje glavk har ansvar för en liten del av en viss sektor, kanske ett dussin arbetsplatser. Och sen har du då arbetsplatserna, där du har arbetsplatscheferna som rapporterar till sin glavk. Så att du har liksom, det är flera nivåer av det där. Men sen sker det ju en viss nivå av horisontell koordination också. Mm. Eftersom om du ska vänta liksom på att det går hela vägen upp till GOS-plan och ner igen, det kommer ju ta år och dagar.
Ja.
Och vilket man också märkte. Så du hade liksom ett helt nätverk med informella kontakter och viss form av, om man ska vara ärlig, mutning.
Ja.
Men ja.
Ja, för jag tänker, alltså det man kan säga här, om egentligen bara för att ta ett avstamp för diskussionen, är väl att de här realsocialistiska länderna, man ska kalla dem, har haft väldigt många problem. Det finns absolut ingen anledning att hymla om det, och det var ganska hemska samhällen på många sätt under så långa perioder i alla fall och så. Men det är, alltså det är vissa direkta felaktigheter här då. Alltså om att det är en byråkrati som då, alltså en ofrånkomlig konsekvens är att en byråkrati är en hierarkisk struktur. Redan där vad man menar, klart det förekommer hierarkier i en ekonomi, men att det bara förekommer vertikala kommandokedjor i realsocialismen är ju inte sant helt enkelt. Och sen liksom då att det är, alltså en enorm makt över alla beslut i samhället, bestämmer allt som ska. Man är aldrig så precis, utan det är man talar om de här termerna. Men det är på något sätt ganska självklart att på liksom en fabriksnivå så sitter man ju inte och väntar på att GOS-plan ska säga exakt vilka arbetsmetoder som ska användas i fabriken och så vidare. Och så där. Det enda som är egentligen värt att konstatera är väl att man gör det väldigt enkelt för sig självt när man ska kritiskt diskutera planekonomin, kan vi väl konstatera.
Ja, jag tänker också, det slog mig, jag vet, tar de upp i boken, alltså den socialistiska varusektorn i Sovjet, alltså kolchoserna till exempel, för du har ju mycket av den lätta industrin ligger i kolchoserna.
Mm.
Som är alltså då, för lyssnare som inte vet, är alltså de kooperativa jordbrukarna i Sovjet som interagerar med staten genom att helt enkelt sälja varor till staten, och så får de pengar. Och så har de, ja, en massa sånt där. Det i sig är ju kanske ett icke helt oproblematiskt system, där till exempel de som bor på kolchoserna har inte riktigt rätt att röra sig hur mycket som helst. De har interna pass och till viss del någon viss livegenskap där. Men det finns liksom en det har även marknads, alltså formella marknadsmekanismer i systemet, i produktionen.
Han pratar ju faktiskt om den, och då pratar han om det, att här var liksom området där innovationer kunde uppstå då och så, men han pratar faktiskt inte alls om det här, men att det är en formell sektor, så han talar bara om det som en del av den svarta marknaden och sådär, och där egentligen går ner på en detaljnivå som jag inte är så insatt i, men det är väl rätt intressant då att, alltså, om det är någonting som socialister har kritiserat Sovjet för, så är det väl att det fanns en viss omfattande varuproduktion Bland annat brukar ju folk som är väldigt alltså, antistalinister då, vilket det finns ju själv att vara antistalin, men rent ekonomiskt så brukar folk kritisera det, just det här att han inte tar varuproduktionen i Sovjet på tillräckligt stort allvar och så. Så jag menar att det har förekommit är ju då rätt intressant, att han inte, att det finns en vit formell varuproduktion liksom, är rätt intressant att han inte pratar om.
Ja, det är ju intressant. Men sen är det också sådär, ja, man kan ju tycka att de borde ha gjort ditt och datten, men hade de möjligheterna till det? För det är liksom, det är ju redan svårt att hantera, ja, men storindustri som är, har ganska enkla, alltså inputvaror och output liksom. Det är relativt lätt att modellera. Det är svårt att modellera lätt industri. Mm. Vilket är också varför de, den typ av planering de gör i den lätta industrin, det är via till exempel så kallade planindikatorer, eller bara rent av i rubel, ja, i vissa fall. De bara, ja, men vi ska producera varor för så här många rubel, ja, eventuellt enligt en viss given mix, ja, i vissa fall. Så det varierar lite grann. Och ibland kan det vara det här typexemplet på, ja, men vi ska producera så här många ton spik. Ja. Det finns ett sånt fall. Det är ju såklart inte normalfallet, men och det vet jag att Kockshott har pratat om, att det finns ett behov av fullt disaggregerad planering, ja, så att du liksom, du måste räkna precis vilken typ av spik etc. Men det kunde de inte riktigt göra i Sovjet. De hade liksom inte kommunikationsmöjligheterna, de hade inte beräkningsmöjligheterna. Nej. Och jag menar, så det, därför var de liksom tvungna att göra på det viset.
Och det kan ju vara en genuin kritik av det systemet, alltså att man, alltså det fanns extrema informationsproblem och så liksom. Det är väl mest den här grejen att man beskriver det som, och därför funkar det inte, punkt. Vilket ju bara blir ganska så här, ja, det existerade vidare. Och att man inte diskuterar överhuvudtaget att man är medveten om problemet och jobbar på det. Och jag tänker att det är väl det sista intressanta man kan säga av den här borgerliga kritiken, att i den här boken då så avslutas det med en diskussion av Nina Björk och Göran Greider, som i princip är kulturskribenter, och Sara Graner då, som är serietecknare. Och han påpekar också det, att ja, det kanske verkar lite oärligt att jag bara diskuterar en serietecknare, att hon har skrivit ett serialbum som heter All I Want For Christmas Is Planekonomi. Men det är det som är grejen, det är på den här nivån det är ingen som diskuterar det här seriöst och så vidare. Och så har han den ingången, och de har såna här formuleringar att, ja, men hur svårt kan det vara, det är väl bara att lösa. Nej, det är det inte, bara marknaden kan och så vidare. Men intressant är att i boken, han nämner alltså den socialistiska kalkyleringsdebatten som sker på, säger jag fel nu, 20-talet?
Ja, 20-talet ska jag säga. 1919 kanske han sparkar igång.
Ja, precis. Som är alltså en debatt om hur typ, ja, det är säkert om väldigt mycket mer, men typ om hur så här allokering av produkter och varor sker till när man inte har en monetär prismekanism då liksom. Och då nämns ju såklart Mises och Hayek som är sina liberala förebilder, men man nämner inte då Oskar Lange, som är en av de stora, alltså ett av de stora namnen i debatten. Inga marxister överhuvudtaget nämns i den debatten. Man behandlar i resten av boken heller inte så här Kantorovic, Preobrashensky, Feldman, Kitov, ingen av de här människorna som ändå är planekonomer så att säga, och för den delen inte heller västerländska marxister diskuterar det här. Nu kan man ju så, man kan faktiskt lista fram Kockshott, han har varit ganska offentlig av sig. Även typ Ernest Mandel, en person som jag gillar ganska mycket, han skriver i om de här problemen och så. Det som är värt att konstatera egentligen är bara att man kommer undan väldigt mycket med att säga att det fanns ingen debatt då, det finns ingen debatt nu om hur liksom en planekonomi ska organiseras, vilket ju inte det är sant då, om man ger sig på de här kulturskribenterna, som jag inte vill uttala mig om de är bra eller dåliga, jag har inte riktigt läst dem. Men det är en ganska låg nivå, skulle man ändå våga säga.
Jag nämnde dem ens i den där skriften Otto Neurath, som är alltså den, ja, personen som ja, vilket är personen som Mises och Hayek svarar på. Framförallt Mises svarar på väldigt Nej. direkt, för de var ju liksom, båda bodde i Wien.
Alltså de nämner,
inte.
De nämner inga av de här vid namn alltså. Och det de säger är att redan under socialistiska kalkyleringsdebatten, att redan då så kunde Mises och Hayek visa på att det går inte att allokera varor utan en prismekanism om man inte har pengar och så vidare. Och då är det så här, har
fast,
visat,
fast de säger, han erkänner ju, Mises erkänner ju att det går. I den boken han släpper så säger han att, ja, men alltså rent teorin så skulle du till exempel kunna använda arbetstid som ett sätt att liksom, ja, men mäta och styra produktionen. Så att även Mises, till hans liksom cred, medger att, ja, men det skulle kunna vara, men sen säger att, nej, men det går inte, PGA anledning.
Ja. Ja, men vad bra. Men nu ska vi inte få det här att handla om den här boken såklart. Men vad jag vill få konstaterat här någonstans är att vilken kritik man än kan ha, så är det en ganska, ofta en ganska felaktig karaktärisering av den sovjetiska ekonomin som hade många problem. Men man målar upp många problem som den inte hade, eller problem som den inte hade motfaktorer till och så vidare. Det andra är att det är ganska svårt att köpa att det skulle vara synonymt med en partidiktatur och en planering, om vi kommer in på mer vad en planering är, vilket kommer vi på snart. Och sist att kritiken är väldigt slapp. Man kommer undan med att inte behöva bemöta så mycket, för det finns, alltså i Sverige idag finns det ju ingen offentlig närvaro av de här idéerna överhuvudtaget. Det är ju i princip, man måste leta upp dina YouTube-videos, Thomas, för att hitta det här. Och det är rätt intressant, bara det. Having set the stage, låt oss gå vidare till då, helt oberoende av Sovjetunionen eller andra realsocialistiska projekt, var någon form av typ lägsta acceptabel definition av vad en planekonomi skulle kunna vara för någonting. Och jag har ju mina tankar här, Thomas, men bara sen sitter och babblar över min gäst, så jag tänkte, hur hade du typ beskrivit vad en planerad ekonomi är för någonting? Någon slags minimidefinition av vad som kan definieras som en planerad ekonomi?
Ja, alltså, och här kommer ju problemet med ord då. Men det vi kallar för en planekonomi, det är ju egentligen en ekonomi som är koordinerad i fysikaliska termer, i termer om bruksvärden, till skillnad då från en marknadsekonomi som är koordinerad i bytesvärde. Och det ska jag säga är kanske det minimala. Och det krävs ju liksom en... Man kan ju orda väldigt mycket om hur det ska ske, men det är liksom själva grundbulten är att det handlar om bruksvärden.
Mm. Ja, man brukar höra formuleringar som planering in natura, produktion av bruksvärden och så vidare. Och för att kanske konkretisera det för lyssnarna, jag kan tänka sig att SJ fanns ju innan SJ var SJ AB. Det var alltså inte ett bolag som producerade varutjänster, utan det var... Ja, alltså det skedde helt och hållet liksom via politiska direktiv, vi gör så och så och så. Sen antar jag att de kanske bokförde pengar och så vidare. Jag misstänker att de kanske inte gjorde det ju längre bak man går i tiden. Men om man tar ett annat exempel, som man tar Paul Cockshott, har pratat om hur Storbritannien byggde sina första kärnreaktorer. Alltså det intressanta med dem är kanske inte bara att det bara är två myndigheter som kontrollerar och planerar det här, utan det är också att de planerar inte i pengar. Alltså de planerar med arbetskraft och insatsvaror och en väldigt militär produktion, där man bara säger, vi har ett sätt att mäta arbetstimmar givet för den här outputen, så, så, så. Vi flyttar över resurserna dit, låter dem jobba. Alltså att man kan planera de här sakerna i, ja, arbetskraft, fysiska produkter, naturresurser och så vidare. Det har alltså skett. Man kan säga att det har funnits planerade sektorer inom kapitalistiska ekonomier också och så vidare. Vilket jag hoppas det är en klargörande bild. Eller vill du invända på min karaktärisering där på något sätt, Thomas?
Nej, men det låter väl. Jag skulle nog tro att de har använt pengar, för att de måste ändå köpa. Alltså, de måste ju köpa diverse varor från marknaden för att kunna bygga ut. Ja, för att utveckla kärnkraftverk till exempel. Men det de liksom bryr sig om är såklart att bygga ut till exempel en viss kapacitet, produktionskapacitet etc. Och inte just att tjäna pengar. Utan det är ju mer som en offentlig tjänst, eller vad ska jag säga, en offentlig produkt till liksom, som då gagnar även det privata. Så det är kanske lite grann så man också har kunnat rättfärdiga det och säga att, ja, men det privata kommer inte att utveckla det här. Det kommer inte att stå för de investeringar som krävs, och då måste staten gå in. Och det är väl ett keynesianskt egentligen sådär infallat.
Ja, alltså även keynesianism är ett sådant här begrepp som har urvattnats mer och mer, men det är ju åtminstone en äldre keynesianism som innefattar mer direkt statlig kontroll av liksom produktiva sektorer på ett sätt som är ganska frånvarande nu. Och man kan väl uppehålla sig där, att det är väl här då, om man tänker sig att man inte vill sätta plattan i mattan och skapa en socialistisk planekonomi över en natt, alltså någon form av sån dirigerad liksom statlig sektor är ju någonting som har förekommit i kapitalismen, kan förekomma igen liksom, för att bara rama in liksom, ja, att inte få det här verka helt outlandish och spaceat liksom. Ja,
nej, men det låter rimligt.
Amen. Men precis, då planering in natura, produktion av bruksvärden kan man tala om. Det kan man då organisera på en mängd olika sätt. Man kan göra det via en ej-demokratisk stat, man kan göra det via en demokratisk stat. Man kan väl såklart föreställa sig äldre syndikalistiska idéer om att det är en grupp syndikatfirmor som samverkar på olika sätt. De politiska formerna för det här kan ha väldigt många olika uttryck. Men innan man går in på det då, så tänkte jag att om man ska vara sån här riktig marxolog, dogmatiker, och nej, men det kan finnas ett värde att titta på vad den gamla skägggubben sa själv för att ha någon slags utgångspunkt för diskussion i alla fall. Och en diskussion, alltså han är ju ökänd för att ha kritiserat kapitalism och aldrig kommit med så många förslag om hur liksom något åtminstone icke-kapitalistiskt system som ännu inte existerat, hur det skulle kunna se ut. Jag har dock alltid varit lite skeptisk till det här, för att jag tycker ändå att det skiner igenom ibland en ungefärlig bild av vad det är man föreställer sig liksom. Och den kanske centralaste texten som brukar dyka upp i den här sortens diskussioner är en text som heter Kritik av Göta-programmet. Och Göta då är en, vad är det, stad, ort någonstans i Tyskland, och där man tar fram ett politiskt program för SPD. Vad är det, Socialdemokratische Partei Deutschlands, alltså deras sossar på den här tiden. Men detta är då under 1800, det här programmet är från 70-talet väl, tror jag väl, 1870. Eller kan det vara 60
något
till och med?
Sånt.
Ja, något sånt. Och den är ju mest känd för att Marx då gör en av sina få vänner, på sig, det är nog inte rättvist, men han gör kanske en av sina kändaste direkta interventioner politiskt, där han ger sig in i det här programarbetet och kommer med sina synpunkter. Lustigt nog publiceras alla de här synpunkterna under hans liv. Engels tar emot dem, de går ut med det först efteråt, för att de vill inte ställa till med en massa bråk när det går så bra för, relativt bra för rörelsen. Men då är han ganska tydlig med vad han inte håller med om, men det framgår ju också om vilka premisser han håller med om. Och den som vill kontrollera det här får väl läsa det här själv. Jag kanske kommer plocka lite sen också från särskilt Kapitalets tredje och andra band, finns några intressanta utdrag där man får lite insikt hur man tänker. Men vad man kan dra från det här då är att det är vissa liksom definitionskriterier då. Och bland annat så talar ju Marx om, han kritiserar en idé, han, det står ju att han kritiserar den här idén om att arbetaren oavkortat ska få avkastning av sitt arbete. Kort och gott kan man väl säga för lyssnare som inte är så orienterade, det här att alltså, ja, om du jobbar med att producera ståltackor typ, du får ingenting ut av att liksom äta en bit stål och liksom få det som lunch och så. I varje sån här ekonomi så kommer det alltid behöva vara avdrag för då, som han säger, ersättande av förbrukade produktionsmedel, avdrag för en utvidgning av produktionen och reserver och försäkringsfonder i händelse av olycksfall, störningar i naturkatastrofer och så vidare. Det fanns liksom en idé i den tidiga socialistiska rörelsen som var väldigt liksom parollorienterad, att det labor is entitled to all it creates och så vidare. Och Marx vill egentligen nyansera det här, att liksom i en ekonomi med skala och så vidare så kommer det aldrig funka så här. Moderna arbetare är inte bönder som kan subsistensproducera på samma sätt och så vidare. Men med det sagt då, alltså han föreställer att det måste finnas någon form av opersonlig övergripande organisering av ett överskott för återinvestering och försäkring och så vidare. Men han accepterar ändå premissen då, karaktäriseringen av det här framtida samhället som ett samhälle där arbetsmedlen är gemensam egendom och hela totalarbetet är kooperativt reglerat, en formulering. Och gemensam egendom, det är väl den stora grejen. Hade Sovjetunionen gemensam egendom, eller var det en liten byråkratis egendom? Ett argument mot det sistnämnda är att man kunde ju inte utnyttja det precis som man ville. Det var liksom ingen byråkrat som ägde en fabrik eller så vidare. Men hur, alltså gemensamheten går väl att diskutera. Och totalarbetet kooperativt reglerat, alltså att man är under någon form av gemensam, ska vi säga demokratisk ordning, planerar vad arbetet ska läggas på, vilken intensitivitet det ska arbetas i, och avvägning mellan investeringar i produktivitet med ditt arbete eller leisure time, alltså skadad av engelskspråkig media, så jag inte ska säga leisure time på
fritid.
Svenska.
Fritid.
Fritid, tack Thomas, herregud. Det är total hjärnröta. Ja, vi kan väl stanna där lite grann då. Du har läst Göta-programmet, kritik av Göta-programmet, misstänker jag, Thomas.
Jajamän. Yes, den är kort, så den är omatnyttig.
Ja, det är så här klassisk text som är kul att flippa igenom, men det är ganska svårt att förstå om man inte känner igen så här, de här namnen, de här partibeteckningarna från tiden. Så man får nog läsa lite så här Wikipedia-artikel innan man läser den. Men sen är den ju inte så svår att ta till sig efter man kan orientera sig där.
Nej, precis. Och så kan man se lite så här roliga typ förespråka barnarbete och sånt där.
Ja, mycket sånt. Och då är det ju en form av barnarbete. Det är väl, det är rätt intressant det där, för att idén då är ju att...
Skolgång är ju barnarbete, jag menar.
Ja, jo, alltså man kan ju tänka sig också att Marx tänker ju en tid där det är liksom, har varit normen i hundratals år då, att barn såklart jobbar på en bondgård och så vidare, sen kommer de in i städerna, där har de väl också jobbat i någon utsträckning. Och det, jag vill inte helt främmande för att det kan vara bra om man gör, om barn får göra säkert och tryggt arbete som en del i liksom, jag vet inte, sälja majblommor, I don't know, kanske inte sälja saker, men det är väl jättebra att barn som en del av deras pedagogiska utbildning får arbeta i någon slags... ja, alltså kanske inte det själva syftet är att de faktiskt ska bidra så mycket till produktionen liksom, men att få en praktisk ingång. Ja, men
praoa har vi ju liksom här.
Det här är ju men. Nej, men lite kul sådana formuleringar då. Men intressant är ju dels att han talade om att det måste ske någon form av avdrag från då arbetsavkastningen. Och där kommer man in på de här svåra problemen att alltså arbetarklassens kontroll av produktionsmedlen då, alltså gemensamt ägande av produktionsmedlen. Om, för det första, om det ska bestämmas gemensamt, så är det inte samma sak som om du bestämmer hur din, jag vet inte, kopieringsmaskin ska funka. Det behöver inte så många politiska system för hur den ska brukas, för den kan ju individuellt brukas på ett sätt. Men då måste man komma på ett sätt att gemensamt styra de här sakerna, och man måste också komma på ett sätt att gemensamt fördela då överskottet, överskottsprodukten. Och här kommer man väl in på de kanske mer spacade idéerna i vad en socialistisk planekonomi skulle varit. Och då är det ju en term som brukar användas, kallas för labor vouchers, på svenska då arbetskuponger. Och det är någonting som Marx då talar om själv, att i enlighet härmed erhåller den enskilde producenten efter det att avdragen gjorts exakt tillbaka vad han har gett, vad han ger samhället. Han får av samhället ett kvitto på att han presterat så och så mycket arbete med avdrag för den del av hans arbete som går till de gemensamma fonderna. Och på detta kvitto hämtar han ur de samhälleliga förråden ut så mycket konsumtionsmedel som lika mycket arbete kostar. Samma kvantum arbete som han givit samhället i en form får han tillbaks i en annan. Och det här är vad Marx då beskriver som en nödvändig fas, där han liksom såklart vill på sikt skapa så mycket överflöd så att till exempel en enkel produkt som bröd med inget till, inget focacciabröd, bara bröd. I teorin kan du producera ett sånt överskott så att det motsvarar en helt obetydlig del av liksom samhällets arbetskvantum så att säga. Så att många av de här produkterna skulle kunna bli någon slags här basnivå av vad du har rätt till utan särskilt mycket arbetsinsats. Men det kommer ju uppenbarligen vara att särskilt med ju mer komplexa produkter det blir, så måste liksom de motsvara någon form av arbetsvärde, och då får man ta ut ur det samhälleliga lagret utifrån då arbetskuponger. Och vad som skiljer en arbetskupong från pengar är att om ni har varit på Liseberg, det är en Göteborgspasserad förening som du känner till kanske, Thomas. Om man har varit på Liseberg då, när du lämnar över en kupong till åka, jag vet inte, Balder eller någon härlig annan berg-dalbana, då rivs den här kupongen. Den som tar emot kupongen kan inte ackumulera kuponger, och det är liksom ingen allmän ekvivalent för att investera eller konsumera improduktivt som pengar är. Utan det är någonting som är liksom strikt kopplat till en arbetsinsats, ett intyg på någonting som sedan rivs upp då. Och du kan ju spara på dig kuponger för att köpa någonting på sikt och så vidare. Och här kan jag tänka mig att många lyssnare reagerar att det här låter som ett liksom ransoneringssamhälle, vilket skulle vara ett uttryck för någon form av fattigdom. Jag tänkte att du ville flika in det, Thomas.
Ja, en skillnad där är att du kan väl ge bort dina kuponger på Liseberg till annan person. Mm. Men det kan du ju, det är ju tanken att du inte kan dem. Arbetskupongerna är ju personliga. Mm. Och då kan det inte ges bort till en annan person. Eventuellt förutom i vissa ordnade former. Men att du kan till exempel inte anställa någon och ta deras kuponger. Alltså, ja precis, du kan inte anställa någon och ge den personen dina personliga kuponger.
Nej.
Och därigenom liksom skapa lönearbete. Utan du får förlita dig på tjänster och gentjänster typ.
Ja, precis.
På sin höjd.
Ja, många skulle nog reagera på det redan här då. Dels att det liksom låter som ett så här ransonerat fattigsamhälle och så vidare. Och ja, alltså ransonering i viss utsträckning kommer en del av, jag tror inte att man behöver, det är ganska mycket i samhället man ransonerar idag. Sjukvård till exempel ransoneras med kösystem och så vidare. Och det andra är väl då, och det här är egentligen en kritik som jag inte vill så här, skriva av, utan jag vill vara öppen för den och något vi kommer komma in på sen då, men det är väl idén då om en väldigt entreprenöriell småföretagare som har en idé och vill ackumulera resurser för att kunna driva någonting själv, för att kunna erbjuda samhället något nytt som är kul. Jag vet inte, ett nytt verktyg, ett nytt spel, en ny musikskiva eller vad det kan vara liksom. Och det är väl liksom någonting som den här modellen har varit en måltavla för kritik med då. Ja, jag tänker att vi kommer komma in på det sen, men bara lite kort typ. Hur känner de sånt, Thomas, den sortens invändningar?
Ja, det är väl helt möjligt att du skulle kunna äska resurser från det offentliga för att ha en idé. Det är ju inte konstigare än att du tar ut ett lån på banken. Så att det ser jag inget större problem med. Ja, men precis, för då får du en budget och så där som du får hålla dig inom, etc. Man skulle till och med kunna avsätta en viss antal procent för, alltså, det där kommer in till vad vi kallar för utforskning kontra utnyttjan. Eller som exploration versus exploitation.
Mm.
Så att du vill ha en viss form av utforskning av möjligheter och ja, du vill sätta av, ja, men det är som Marx poängterar, att du vill ha för investeringar och grejer och det är ju inget konstigt med det. Jag ser inte det som ett jättestort problem.
Nej, precis. Ja, vi kan ju ta det därifrån då. Det sista jag vill ha med här som Marx är ganska inne på, och det är någonting som jag tror är ganska främmande för många vänstermänniskor idag. Det är väl att Marx är ju helt öppen för att olika grader av produktivitet belönas olika. Han skriver då i termer att den ene, arbetaren alltså, är emellertid den andra fysiskt eller andligt överlägsen, presterar alltså under samma tid mer arbete eller får mer arbete under längre tid, och för att kunna fungera som måste arbetet bestämmas i sin utsträckning och sin intensitet, eljest upphör det att vara måttstock. Det är lika rätter olika för olika arbete. Den erkänner ingen klassskillnad medan den ene blottar arbetar liksom den andra, men den erkänner stilla tigande så som naturliga privilegier den olika individuella begåvningen och därmed prestationsförmågan. Mycket långt citat, men vad han beskriver här egentligen, att han säger för det första så är det att under lika rätt så kommer olika skickliga människor bli belönade olika, för, och han pratar egentligen att något sånt måste såklart kompenseras vad gäller så att den ena arbetaren har barn, den andra måste ta hand om sin sjuka mamma och så vidare, då måste det såklart vara en olik rätt, och det är väl egentligen inte så komplicerat helt enkelt, att man tänker att ja, idag så får du bidrag om du måste ta hand om ett funktionsnedsatt barn och så vidare och så där. Det är väl egentligen ingen dramatik i det, men det finns egentligen ingenting här som inte säger att alltså den som vill, ja, uppoffra fritid och jobba väldigt mycket hårdare för fler kuponger och whatever. Det finns ju ingen, där finns egentligen ingen motsättning, och det kan vara värt att nämna mest för att det är väl en ganska vanlig kritik av liksom ett socialistiskt system då, att liksom så här individuell drivkraft och så aldrig ska belönas, så att man inte kan få slita och uppoffra för att, ja, få det där lilla extra typ liksom. Och ja, så det kan vara mest lite intressant att kommentera på att det förekommer ändå ett resonemang om det här.
Ja, det var någonting jag tänkte där. Jo, det du nämner, eller det Marx nämner, är väl egentligen skillnaden mellan, alltså, timlön och ackord.
Mm.
Och det kan man ju orda om liksom, och det kan ju, vissa branscher kan det vara lämpligt med ackord.
Mm.
PGA-anledning. Jag menar, det kan ju de själva bestämma, arbetarna i en bransch. Om du tilldelar kanske branschen som stort ett visst antal kuponger, och så kommer arbetarna sinsemellan om överens om hur det ska fördelas, så det är fullt möjligt.
Ja, men precis. Men för att sammanfatta då, så från det här vill jag mena då i alla fall att man kan hitta de mest relevanta definitionskriterierna, som är att något sorts gemensamt samhällsorgan, om man oklart då man kan kalla det för en stat eller en federation av syndikat eller någonting annat, men någon form av gemensamt samhällsorgan har äganderätt över produktionsmedlen. Och då, för att det ska på något sätt representera arbetarklassens kontroll över den, måste det ju då, eftersom att det är en ganska folkrik klass så att säga, så skulle den väl behöva vara demokratisk eller åtminstone typ kooperativt samordnad på något sätt, detta organ. Totalarbetet är kooperativt reglerat, det vill säga att det gemensamma, man bestämmer en gemensam mängd arbetskvantum som krävs samhället som helhet för att man ska följa en övergripande plan på, och då på en väldigt generell nivå, så utvinna så här mycket energi, producera så här mycket så, nå vissa andra ekonomiska mål. den ska då regleras kooperativt. För att använda mer modernt språkbruk, det finns nog distinktioner här mellan, så skulle jag väl våga kalla det ändå demokratiskt eller gemensamt på något sätt, kooperation. Man kan i alla fall hoppas att det är demokratiskt, Marx tänker sig, man vet aldrig. 1800-talsman. Och då en reglering av då vad balansen ska vara mellan produktivitet och ledig tid. Det vill jag säga att det kanske är de viktigaste sakerna. Men sen då distributionen av varor har jag skrivit här då, men produkter menar jag väl inte. Kan inte vara kopplat till arbetarens direkta sysselsättning. Alltså man kan inte tala om en oförkortad arbetsavkastning. Det vill säga att jag har minsann producerat så här mycket stål, så jag ska gå hem och sova på min stålkudde och äta min stålmacka och så vidare. Utan det måste ju såklart abstraheras på något sätt och gå in i ett samhälleligt lager av något slag. Och den ersättningen man sen då måste motsvara någon form av generaliserat arbetskvantum som man kan ta ut från det här lagret. Och ja, de här avdragen måste gå då till ersättande av förbrukade produktionsmedel, utvidgning av produktionen, reserv- och försäkringsfonder av olika slag och olika belöningar utifrån olika grader av produktivitet erkänns. Det skulle jag säga någon form av liksom checklista typ att så här, som man kan dra härifrån. Tycker du jag är för stolpig här eller vad säger vi, Thomas?
Nej, det är väl fine. Jag menar, det är ju lite grann av ett sätt att reglera konsumtionen dels, alltså att ha arbetskuponger. Och samtidigt måste reglera produktionen och man måste se till att det finns tillräckligt lager och så vidare. Men det är lite mer av cybernetiken, så att det kan vi ta sen. Nej, jag tänker det är en av få grejer antingen Marx eller Engels nämner planering som sådant. Och det är ju, vad är det? Det är luttrusterna, va?
Alltså, okay.
Alltså det, på engelska, det heter ju, det går med bort vad det heter. Ja, men det handlar ju liksom om, du tillverkar ju lut genom att elektrolysera saltvatten.
Mm.
Ja. Och då har han konstaterat, ja men där har du en stor trust och de kommer sinsemellan överens, alltså företagen, kapitalisterna i den trusten, om hur arbetet ska fördelas sinsemellan, så att de inte konkurrerar utan de, ja, så de, och då använder ju Engels liksom begreppet att de planerar produktionen.
Mm.
Men det är ju kanske mer korrekt att säga att de kommer överens om hur arbetet ska fördelas.
Ja.
Och Marx har väl någon sån där formulering i Kapitalet också någonstans, men det är väldigt sparsamt, alltså de skriver väldigt lite om hur du ska kunna koordinera produktionen utan pengar egentligen.
Ja.
Mer än att de säger att det borde gå att göra i fysikaliska, alltså i termer om bruksvärden.
Ja.
Så, men det går inte in så mycket på det.
Ja, precis. Ja, för det är ju intressant det, för det är ju en vanlig kritik av dem då, att de skulle vara liksom bara flummiga kritiker, men inte så mycket män av. Men jag menar, jag tror att de hade fått betydligt mer kritik om de målar upp en exakt skiss om samhället, och det hade ju inte riktigt gått i linje med deras vetenskapliga ingång generellt då, med historiematerialism och alltså observerbarhet och så vidare. Men å andra sidan känner jag att det ofta är inte helt sant, eller man överdriver hur lite av en idé de hade egentligen. Men med det sagt då, för det är väl nästan att vi börjar närma oss runda av vår första del här då, och diskutera just vad en planekonomi, hur den upplevs, vad den borde kunna vara då, alltså grundläggande funktionskriterier, och sen då hur den tagits uttryck. Så tänker vi komma tillbaka då till det eviga ämnet Sovjetunionen. Det finns ju många realsocialistiska experiment, men det finns ju ett som är, ja, kanske det första bestående i alla fall, och det som satte tonen för det andra då liksom.
Detta är ett reklammeddelande. Om du gillar vad du hör kan du följa föreningen Aurora på Facebook och X. Om du verkligen gillar vad du hör kan du stötta oss ekonomiskt genom att bli månadsgivare via Patreon eller swisha ett eller flera engångsbidrag på 072 317 74 73. Informationen hittar du även i avsnittsbeskrivningen. Om du gillar vad du ser i artiklar och podcastomslag, följ gärna vår grafiker Ante Wiklund på Instagram och X, där han heter @aiklund, alltså @AIK Lund. Det går även utmärkt att kontakta Ante om man är i behov av en skicklig grafisk designer. Tack. Slut på reklammeddelande.
Men vi kan börja med en liten bredare fråga då. Jag har lite varit inne på det här igen, men nu är det dags att djupdyka, Thomas. Så hur planerad och centraliserad skulle du säga att den sovjetiska ekonomin faktiskt var?
Ja, det är en bra fråga. För vissa saker är ju definitivt centraliserade. Alltså du har, Gosplan har en viss uppsättning produkter som de direkt koordinerade produktionen av. Och sen då andra grejer så puttrar de ner till ministerierna. Och även till då har, under Khrushchev så har du istället regional planering. Det är också en klassiker. Ska det vara längs industriella linjer eller längs regionala linjer? Det är en sån där klurig fråga. Men jag skulle nog säga att det är liksom, till viss del är det ju lite som ett distribuerat kontrollsystem i mångt och mycket. Att mycket av det de här så kallade planerarna sitter och gör, det är egentligen att få liksom två sidor av ett ekvationssystem och hänga ihop. Liksom att det måste finnas nog med inputvaror för att kunna liksom få outputen att produceras. Och så går det in i en annan liksom arbetsplats etc. Så att det är lite mera, jag skulle mer karakterisera det som någon slags lokalvårdare eller någonting. Så, alltså att det är mer som ett
vaktmästare.
Alltså ja, vaktmästarmässigt, precis. Sådär. Men de har också en viss diskretion i det där. Så att jag tror att man kan nog sticka ut hakan och säga att de har ändå en kvalitativt annorlunda, de har en kvalitativt skild relation till produktionsmedlen. Och det är ju i marxiska termer utgör ju det en klass. Men jag skulle säga att de längre upp organisationen var mer ideologiskt drivna. Att de ville verkligen få det att fungera när man läser vad de liksom som sitter i styrelsen har skrivit. Och sådär. Men ja, nej, men jag skulle nog, och jag ser de som vill göra gällande att nej, men det där var egentligen kapitalism. Men kapitalism kräver ju privat ägande av produktionsmedlen. Och det tror jag inte man kan säga att de hade. Men man skulle ju heller inte säga att det är liksom inte marxsk kommunism heller, utan jag tror att man måste se det som sin egen grej, sitt eget produktionsläge egentligen, som karaktäriseras av, ja, men du har en stor statlig sektor, men du har också en kooperativ sektor. I det sovjetiska har du också, alltså 80-talet har du ju en liten sån där kooperativa företag utanför, alltså inte bara kolchoserna, utan du har små sådana. Så att jag skulle nog säga mer att det är sin egen grej. Jag tror att den måste förstås som sin egen grej, och de inneboende problemen måste man förstå. Att det var till exempel väldigt, jag skulle säga, väldigt långsamt system. Det kunde ta flera månader i vissa fall, alltså kanske ett halvår i vissa fall, och justera produktionen. Men i vissa fall kunde det gå relativt fort. Jag har sett siffror som under kriget att vissa sektorer kunde de balansera om inom 10 dagar. Så att det är liksom, det beror lite grann på. Det är väldigt intressant att titta på.
Man brukar väl ofta säga att den militära produktionen var ganska mycket liksom effektivare än mycket annat och så. Och att det fanns någon slags tryck på den, att den var tvungen att funka fort och snabbt liksom.
Ja, ja, det lever kvar idag, än idag i Ryssland. De har ett system som heter Kontur, som innebär, alltså det är ett cybernetiskt planeringssystem som utvecklades under 70-80-talet. Så att om Ryssland skulle faktiskt hamna i krig, så har de det där. Så att det var lite synd att de inte kunde få in det i den privata ekonomin, eller den offentliga icke krigsekonomin.
Ja, precis, den civila ekonomin och civila offentliga.
Den civila ekonomin, det var ordet rätt, detta inte privat civil.
Men för jag pratade med dig lite innan vi började spela in om en person som jag tyckte var rätt intressant att läsa, som heter Roy Medvedev då. Och Roy Medvedev var en så kallad dissident i Sovjetunionen som skrev en bok som heter Låt historien döma, en historia om stalinism då, som man kallade det. Den släpptes 72, släppte den. Och han var ju konsekvent socialist. Han uteslöts ur partiet, går med i partiet 1989 och försöker vara med och backa upp. Det är verkligen så här, ja, en man med timing. Men han försöker vara med och styra upp perestrojkan och glasnost och har väl stora förhoppningar om att det här skulle kunna demokratisera systemet. Och efter Sovjets fall så bildar han någon form av socialistiskt parti som är lite mer socialdemokratiskt orienterat, tror jag, och så där. Skulle nog fortfarande inte gå hem i väst som världens minst kontroversiella figur, då han har en viss uppskattning för Putin och så vidare. Och det viktiga här är ju inte att det är en person man måste hålla med eller tycka är jättebra och så vidare, men det är en intressant person som utesluts ur partiet majoriteten av sitt verksamma liksom liv politiskt, men spärras inte in eller någonting, utan det finns ju en mjukare kontroll där då man helt enkelt utesluter från formella kanaler. Men under 70-talet, tror jag att det är, så är det en period när Brezhnev-styret då börjar ha, alltså détente säger man på engelska, och det är ett franskt lånord, men alltså att de typ, det blir lite nedtoning i kalla kriget typ. Det här är ju under Nixon och så vidare, och man försöker ha lite mer dialog med väst en kort period. Och då tillåts Medvedev ha ett projekt där han bjuder in många västerländska marxister för att dela sina synpunkter på problemen med det sovjetiska systemet och så vidare. Och det är en ganska bra bok, Socialism and Detente tror jag den heter, det är ganska värd att läsa. Men han, det finns en, något jag skulle vilja bolla lite med dig här, Thomas, som är hans karaktärisering av liksom det institutionella problemet i Sovjet. Och han målar upp då att dels har du då Gosplan, som är den här planeringsbyrån som på absolut högsta nivå planerar liksom en tredjedel av jordens yta, planeras med papper och penna, att de sitter och liksom med skolboken och planerar den här ekonomin väldigt, väldigt grov på en väldigt, väldigt aggregerad nivå, och att de på något sätt skulle vara drivna av effektivitet, för att de har ju inte kontroll över, alltså de har egentligen inte tillgång till produktionens överskottsprodukter på något vis, och det är inte som att de kan mygla och få till sig ja, sin fabriks bilar på det sättet. Och sen så har man ju då de som de liksom försöker nå ut till på en verksamhetsnivå, det är ju då kooperationer, men också såna här röda direktörer av olika slag, alltså betrodda folk utsedda av partiet som ska rapportera in så här mycket stål kan vi producera, det här är hur mycket kan vi transportera, det här är vad vi behöver och så vidare, och gentemot dem sätter man såna här bonusmål. Och ett kroniskt problem är att de underrapporterar hur mycket de faktiskt kan producera, så att de lättare kan slå de här målen för att få mer bonusar, vilket skapar en sån här sjuk pokermatch mellan dem och Gosplan, där Gosplan ger dem lite felaktig information så att de ska erkänna vad deras egentligen, för de vet att de ljuger liksom, och de ljuger tillbaka lite grann och de synar varandra, och det blir enorma informationsproblem här då. Och mellan de här två parterna så har du då partiet som en medlare som går och åker, liksom, åker runt de olika regionerna, skäller ut folk, säger till dem, utreder själva och så vidare. Och partiet blir ju då emot tekniska effektiviseringar av det här systemet där man kan kringgå de här uppskattningarna utan bara räkna ut matematiskt, och de är emot typ demokratiska modeller där till exempel arbetare kan säga att nej, men jag bedömer att jag skulle vilja jobba så här hårt, vi skulle vilja göra så och så mycket. De är också emot liksom feedback på konsumtionsprodukter av olika sätt, för att det gör partiet mindre relevant som en politisk medlare i systemet liksom. Och det här skulle då enligt Medvedev vara den stora institutionella faktorn till varför det är så svårt att effektivisera Sovjet, och varför ja, det är ingen som vill effektivisera det. Innan jag släpper in det, Thomas, så är det bara rätt intressant att han pratar också om militären som en fjärde faktor, röda armén då, att de på grund av liksom det militära hotet på dem har ett tryck som ingen annan har till att liksom, vi måste effektivisera oss eller dö liksom. Så han har en stor förhoppning om att Gosplan och röda armén ska forma någon slags allians institutionellt då liksom, för att lösa de här sakerna. Vad skulle du säga, känner du igen den karaktäriseringen? Något som brister där, lite för förenklat eller?
Ja, nej, men det känns igen att du har lite, du får dels självintresserade byråkrater, och att det blir lite prestige i det hela. För du har ju dem i, till exempel i Gosplan har du till exempel beräkningsinstitutet, det centrala beräkningsinstitutet som vill datorisera och automatisera det här. Men då stöter de ju på patrull då, i att ja, men då blir det ju, då får du ju massa tjänstemän här som blir arbetslösa. Det går ju inte. man, så att, men det fanns ju två strömningar mer eller mindre på 70-80-talet. Den ena liksom ville då egentligen demokratisera planeringsprocessen, och den andra har uppfattningen att ja, men en liberalisering kommer att leda till en demokratisering, och det är standard så här liberal uppfattning. Men jag tror att man kan nog sticka ut hakan och säga att det är någon typ av klassamhälle där som existerar. Men jag vet inte riktigt, man skulle behöva göra en djupdykning och verkligen gå in på för att kunna ha riktiga kött på ben med en sån anklagelse. Men jag ska, det finns en faktor faktiskt där man kan ta upp en viktig spelare, och det är Autovas. Alltså de som tillverkar Fiat, de som har tagit in Fiat-människor och en stor biltillverkare i Sovjet. För Autovas fick allt de pekar på, mer eller mindre, för att det ansågs vara så viktigt. Så det var väldigt många, när det blir liksom brister i planeringen och det saknas resurser, det var en klassisk grej att gå till Autovas och det så här, ja, vi behöver kopparrör typ. Bara, ja, men vi kan fixa så här. Special price for you, my friend. Eller ja, så att ja, nej, men det ska jag säga att det fanns nog ett visst självintresse i det hela, definitivt.
Ja, men med den här diskussionen då om den institutionella problematiken i Sovjet och så vidare, Sovjet är ju särskilt intressant att diskutera, för vad man än tycker om det, man behöver absolut inte känna ett behov av att försvara eller för den delen fördöma det här historiska experimentet och så vidare, men det är oundvikligen väldigt intressant att diskutera relationer till alternativ till den kapitalistiska ekonomin, då är det det största experimentet och så vidare. Så med det sagt, och så om man ser de här problemen i det och hur det kanske skiljer sig från någon slags planekonomisk idealtanke man helst skulle vilja ha det. Det kan vara intressant då, är de här problemen som uppstår, är de inherenta till systemet eller är det externaliteter helt och hållet som har lett till de här problemen, eller är det någonting däremellan? Och det finns ju lite olika spår man vanligtvis i den här diskussionen brukar ta. Så dels då att partiets avdemokratisering under inbördeskriget, att man behöver sluta upp under liksom en militär ledning. Det är aldrig upphävda intensiva hotet utifrån. Då alltså, vad ska man säga för att undvika jargongen, men de imperialistiska länderna, vi ska använda de begreppens tryck då på att utrota Sovjet. Också döden av utrotandet av partiintelligensian, både i Stalins utrensningar men dödsfall i inbördeskrigen, att det inte finns liksom nödvändig intelligensia för att ha någon form av vettigt typ demokratiskt offentligt samtal och så vidare. Även då alltså de litterata arbetarna och bönderna, många på den nivån som var aktiva, dör helt enkelt och kan inte riktigt forma grunden för det så. En mängd olika andra saker. Det fanns en produktivitetskult, egenvärde, producera järn som man inte kan använda bara för att kolla hur mycket järn vi har, och så vidare och så vidare. Men vad skulle du säga, Thomas, vart går dina tankar i första hand när du vill förstå varför det blev som det blev, alltså alla defekten liksom? Är det något inneboende systemet, externaliteter eller något däremellan?
Ja, det är en bra fråga. För det första kan man ju konstatera att jag menar, du får ju gott om intellektuella liksom, det produceras hela tiden, om vi säger så. Det beror ju väldigt mycket på vilket liksom årtionde man pratar om. Men jag menar, du har ju teknologiska begränsningar såklart i det hela. Och det är ett väldigt eftersatt land. Det är under konstant belägring. Jag menar, de blir invaderade av nazisterna, lyckas ändå trycka tillbaka dem, och det skapar oerhört liksom, de tappar ju det förstör sig helt enkelt enorma mängder industri som ett resultat av invasionen och sådär. Sen kan jag inte säga allt för mycket om det politiska, dels att jag inte har superkoll på det, men det är väl som allt annat, det är väl en mix av båda. Alltså det är inte strikt bara materialistiska grejer, utan det är ju såklart även personer involverade och man tappar väl kanske till en viss del någon slags förmåga till nytänk, eller det uppstår liksom en ossifiering egentligen i partiet. Om man ska ta det lite mer neutralt så där, att man blir väldigt konservativt. Ja. Man är inte så sugen på nya idéer. Under Khrushchev så sker det ju en del experiment. Och det fortsätter även efter honom då. Men jag skulle nog säga på det hela så blir man väldigt försiktig. Och det är väl kanske ett av problemen, att man klarar inte av att reformera systemet på ett vettigt vis, utan man tycker att man tycker att marknaden är en bra idé för att anledningen, jag vet inte, ibland får man känsla av att de inte har läst kapitalet, någon av de där.
Nej, sådär. Det är väl ganska möjligt att många av dem inte hade gjort det också, tyvärr, i alla fall så sent i gamet. Men något som jag alltid tyckte varit ganska tilltalande, man vill kolla på de här sakerna, alltså just det här med att jag kan tänka på det ganska mycket i termer av alltså en misslyckad födsel på något sätt, liksom att i och med inbördeskriget, så för det första så alltså man avskaffar ju tendensfriheten i partiet och man upphäver ju, ja, man förbjuder ju massa partier och så vidare, vilket liksom inte är helt obegripligt om man bara tänker på vad liksom en samlingsregering är och hur de flesta länderna, alltså Sverige utan att ha en enda fiendetrupp på sin mark, så att ändå kommunister i koncentrationsläger och skapar liksom samlingsregeringar utan, som liksom funkar som någon form av demokratisk diktatur där under en period, och då länder där man har, ja, vad är det, 14 olika länders aggressiva trupper på sin mark och liksom en aristokratisk kontrarevolution. Det är inte jättekonstigt i det sammanhanget att man gör den här militariseringen av det politiska samhället, så att säga. Ett stort problem är väl att man aldrig kommer tillbaka från det. Mycket för att många av dem som har liksom varit politiska ledare under den här perioden dör av sjukdom eller, ja, krigsrelaterade skador och så vidare. Och sen liksom med den här enorma fattigdomen man står inför då, och typ svängarna i de här politiska debatterna liksom får det här, det leder ju till en sån intensifiering av konflikten i partiet, så att, ja, alla känner väl till då Stalins utrensningar, så där det finns liksom ingen i det gamla gardet kvar i princip, det finns en extrem paranoid kultur i partiet och så vidare. Och om det skulle kunna börja lugna ner sig självt efter en sån ganska våldsam process, så sker då andra världskriget, det mest dödliga kriget någonsin, där liksom en förkrossande majoritet av alla dödsfall är sovjetiska medborgare. De uppoffrar mycket mer än något annat land, så extremt mycket död och materiell förstörelse. Och då har man liksom haft, om man tänker nästan från 1917 till 1953 när Stalin dör kanske, då har man haft den här enorma repressionen av viss nödvändighet, många saker som inte är nödvändigt tror jag, men liksom viss absolut nödvändighet för att överleva i en krigssituation liksom. Och då är det, vadå, 40 år av att liksom det här är den politiska kulturen i det här landet, och liksom där mycket, så här, ska man säga, demokratisk biomassa har gått om intet. Alltså arbetare som har skolat sig själva, som verkligen har trott på det här projektet, gått från att vara illiterata bönder till liksom lästa, dör i någon skyttegrav liksom, men även då på ledande nivå, många som rensas ut politiskt. Och jag vet inte om det är den typ första saken man brukar gå till som förklaring som materialist. Men om man tänker i termer av så här, intellektuell infrastruktur för ett offentligt samtal, det kan ju låta lite liberalt flummigt på ett sätt, men jag vet inte, biologiska kroppar är trots allt materia i slutändan, och det känns ju ändå som att så här, jag har väldigt lätt på ett intuitivt sätt att förstå 40 års bunkermentalitet, att det är ganska svårt att bara gå ut från det och så, jajamän, nu ska vi göra demokratiska och ekonomiskt rationella teknologiska reformer här. Det har alltid tilltalat mig väldigt mycket.
Ja, fast man kan ju flika in här, vilket jag tror inte många vet, att Stalin hade en plan för att demokratisera det politiska systemet. Han lämnade tydligen väldigt tydliga instruktioner som sen Khrushchev och de här helt enkelt sket i totalt. Sen om det hade blivit någonting av det där, om man inte hade fått, han dog väl av en hjärnblödning eller vad det var. Det är ju svårt att säga i, men han var nog fullt medveten om att det hade sina, även den store Jo hade koll på att det var inte så optimalt.
Ja, alltså, men det där är väl ett avsnitt helt i sig själv typ. När jag var yngre var jag rätt såld på den här idén att Stalin var någon slags frädare som inte trodde på de här sakerna och så vidare. Men det har man väl lite med åldern kommit fram till att det är antagligen tvärtom. Alltså han var nog väldigt mycket liksom en troende marxist, eller man ska säga, som läste de här, tog de här sakerna på väldigt stort allvar och var medveten om problemen. Sen dilemmat är väl att det är liksom en politisk ledare som ändå gör många av de här sakerna, och man kan ju tänka sig att han var medveten om det här och såg det här som en hård övergångsregim och så vidare. Men det, hur genuin han egentligen var, det är svårt att se. Man har ju svårt att se hur han ska kunna lösa den sits han har satt sig själv i liksom. Det är ju ingen skräll då kanske att personer som Chrusjtjev liksom utnyttjar situationen som den är. Det här är ju mer alltså politisk diskussion på någon slags personpolitiknivå så, men jag vet inte, det är inte intressant att bolla i alla fall.
Ja, det har kanske inte så mycket med planering att göra, men
precis. Se om vi klipper bort det här eller om det här vaga filosoferandet är kvar.
Eller så har det jättemycket med det att göra.
Ja.
Kan man separera det från ja,
mm. Ja, precis. Great man theory var det och så vidare. Men. För att avrunda den här första delen då, jag tänkte att nu är det mitt lite stolpiga sätt på, men jag tänker att det kanske inte är det bästa sättet att skriva en akademisk paper på, men det är ett ganska gynnsamt pedagogiskt sätt att hantera det på. Om man tar på den här checklistenivån då, pedagogiskt podcastformat alltså, kan man säga att Sovjet hade någon form av gemensamt samhällsorgan för planering? Vad skulle du säga, Thomas? Ja, okej. Okay. Lite kontroversiell take. Om man säger då en partidiktatur gemensam, hur definierar du gemensam i den kontexten?
Ja, okej. Okay. Ja, men det är bra, precis. Det beror på hur du menar då. Men alltså, det är ju ett gemensamt ägande. Men jag skulle kanske säga att styrningen av det är ju ganska indirekt.
Precis. Att,
liksom feedback-mekanismerna är lite bristfälliga. Även om det finns, intressant nog, de hade saker som rent teoretiskt sett kan återkalla representanter i partiet omedelbart. Men dock verkar det aldrig ha använts, eller använts väldigt sällan.
Man brukar väl säga det att det finns någon konstitution för Sovjet som Stalin är representant för då på 30-talet. Och den brukar ju, jag vet att Paul Kokshot själv har sagt det, att det är liksom den mest demokratiska konstitution som någonsin har gjorts. Problemet var ju bara att alla sket i den.
Ja, jo, det verkar väl vara lite så.
Ja.
Kanske. Vad vet jag? Jag kan ha fel då. På just den frågan.
Ja.
Nej, men alltså, du har ju definitivt ett gemensamt ägande. Men, eller ägande, det är också kanske i sig lite problematiskt, för det är inte kanske ägande, så det handlar om kontrollen över de där. Ja, nej, men det
bara det blir som en svår definitionsfråga typ, och klyver själva det begreppet, vilket jag tycker är lite, jag var lite nästan vad jag hoppades att komma fram till med den här punktlista grejen typ, att det ja, men det är en väldigt svår fråga om jag tänker på det. Men vi kan gå vidare till just det här med totalarbetet är kooperativt reglerat. Och att det regleras kooperativt demokratiskt kan man hoppas att Marx menar. Skulle du säga att det är kooperativt gemensamt, låt oss kalla det demokratiskt reglerat då, hur arbetet ska utföras och vilken omfattning och så vidare?
Ja, där skulle jag väl säga att det är lite, alltså, du har viss feedback som kommer från arbetsplatserna. Det är inte så att det inte finns någon feedback i systemet, men den dämpas ju liksom längre upp ju längre upp det går. Så jag skulle säga att det var ett demokratiunderskott, kan jag nog skönja.
Ja, du är generös ändå i den här definitionen, men det uppskattar jag.
Ja.
Ja. Distributionen av varor eller ja, mer produkter kanske man ska säga, kan inte vara kopplat till arbetens direkta sysselsättning. Man kan inte genom en oförkortad arbetsavkastning och så vidare. Men det är ju ganska självklart att man inte, ja, det är ju bara en rent logisk omöjlighet liksom, att alla hanterar sin fabrik som en sin egen bondgård liksom.
Fast jag tror inte det Marx menar där. Talar han inte om alltså, att det är värdet som är oavkortat?
Ja, jo, dels det, precis. Alltså dels vad jag sa där, men det här menar jag väl också att det gjordes i Sovjet avdrag för försäkringsfonder, utvidgning av produktionen, utbyte av förslitna arbetsmedel och så vidare.
Fast beroende på hur man ringar in det så går det ju ändå till syvende och sist, åtminstone i ett klasslöst samhälle, oavkortat tillbaks till samma klass.
Ja.
Per definition. Men det blir ju liksom över vilket tidsspann för den enskilda arbetaren. För man absorberar ju arbetstid som ung och som pensionär och ger ifrån sig arbetstid som arbetsför.
Ja, Det finns ju en språklig aspekt här, alltså, för att det är klart att om du delar in, drar in till en gemensam pensionsfond som alla har tillgång på samma sätt, det är klart att det går till dig på något sätt. För det första kan det finnas tekniska problem. Tänk om du dör när du är 40, då går det inte tillbaka till dig och så vidare. Men sen så är det ändå någonting man måste erkänna, att det är en viss skillnad mellan om jag kopierar ett papper på min kopiator och får ut det och tar det i min hand, då är det en produkt som fysiskt har hamnat i min hand. Det blir ändå en abstraktionsnivå då som är så det är väl också hur man väljer att definiera de här sakerna. Men
ja, man kan ju se det som, man kan ju ställa mer frågan, finns det någon slags klass i det samhället som på något vis kan appropriera framförallt betydligt mer värde än någon annan?
Mm.
Och jag tror inte det. Det finns inte riktigt någon som, det är väldigt svårt i Sovjet att få liksom egen,
ja,
alltså kunna diskretionär spenderingsförmåga. Det är ganska svårt. Det som sker är ju kanske att du får till, vissa partimedlemmar får tillgång till mera sällsyntare varor.
Ja.
Och de har ju högre lön än vad genomsnittliga arbetare har, ja, ofta. Men den är inte så mycket högre vad jag har förstått.
Nej. Vi pratar inte så mycket om det, men det där är en intressant också, lite sån här aha-upplevelse man fick senare i livet. Man har ändå, jag i alla fall har väl köpt i min uppväxt någon bild av att det här ändå är människor som är extremt korrupta och lever i liksom mansions och så vidare. Men jag kommer ihåg man fick se en bild av hur lyxen som apparatchikerna i Östtyskland levde i och så vidare. Och vad de visar är liksom ganska blygsamma radhus liksom, där alla har typ en trabant förvisso och sådär liksom, att det är, och jag menar typ så här, som Khrushchev bodde och sådär, så de bor ju i de här betonglägenheterna och typ det fanns ju inte så stor möjlighet egentligen att tillskansa sig. Det är klart man kunde åka liksom i en snygg bil, man kunde importera och så vidare, men det är ju inga liksom, ja, det är ingen Hearns
och Guernsey liksom. Nej, men du har här, en vasbil, någon av de här finare. Du har din sommarstuga och du har kanske, jag tror Khrushchev hade, han hade ett jaktintresse, så han hade några fina jaktbössor,
ja,
och lite annat sånt där. Även med, tror jag, om man tar Stalin, han bodde i en lägenhet som bara var typ full med böcker och hade, ja, inte så många ombyten med kläder. Så att det är ju inte som att de har någon slags överdådig lyxkonsumtion heller. Nej. Men det finns ju vissa helt klart statusmarkören.
Ja. Och det, menar, det blir ju nästan en sån moralisk, ja, fråga som man inte behöver lägga för mycket tid på. Men det intressanta är, och folk får väl forma sin egen uppfattning genom att läsa lite biografier eller vad man kan tänka sig. Men det är ju rätt intressant att det verkar ändå genuint ha varit, alltså, funktionellt svårt att dra en liksom, väldigt ojämlik fördel av liksom, överskottet i de här ekonomierna. Alltså, det säger ju någonting i sig självt ändå.
Ja, utan det är mycket som är liksom, det handlar, ja, att folk, ja, att de, man värdesätter kanske högt anseende, alltså att du har ett, ja, det blir ju som ett kanske ett statussamhälle till viss del, kanske skulle kunna sägas. Men liksom det är inte så att du kan tillskansa dig jättemycket av det sociala överskottet. Det blir väldigt svårt för någon.
Ja. Ja, det är rätt intressant. För att riva av det sista här då. Ersättningen för den här lilla checklistan. Ersättningen måste motsvara ett generaliserat arbetskvantum av samhälleligt nödvändig arbetstid för det arbete man sysselsatt sig med som ger en anspråk på ett samhälleligt lager av produkter med mätbart arbetskvantum bakom sig. Det var en av mina mest krångligt formulerade meningar i mitt liv, tror jag. Men vad vi vill säga då är att någon form av sån marksdefinition av någon icke-kapitalistiskt planerad ekonomi skulle då vara den här arbetskupong-grejen vi pratar om då, liksom att du får ersättning utifrån det kvantum arbete du lämnat in. Skulle du säga att det var så liksom distributionen av produkterna gick till i Sovjet?
Folk fick betala in lön i pengar, ska sägas. De hade ju inget system av arbetskuponger. De hade de flera olika typer av pengar, alltså olika typer av valutor. De hade ju separat valuta till exempel för export och sådär. Men det var ju rätt upp och ner pengar som de använde. Alltså, ja. Så om, ja, pengar kan ju ha en sån funktion. Så det är det väl. Men det är ju inte arbetskuponger, det är det ju inte. De kan ju cirkulera. Det var olagligt att anställa någon annan än en släkting. Du fick anställa släktingar, men annars ansågs det vara profetering. Ja. Så det var ju inte tillåtet, men tekniskt sett möjligt. Om du vill bryta mot lagen.
Det är alltid roligt att läsa i den sovjetiska lagkoden och sånt där. Alltså det är kul att man illegaliserar profitering. Det är också det absolut roligaste är att man ska ju då, jag hoppas det är sant i alla fall, för det är väldigt roligt att man kriminaliserar kriminell inkompetens under kriget och har kvar det framöver. Så. Väldigt roligt. Det skulle man kunna behöva i dagens samhälle, du?
Ja, fast nu är det inte inkompetens, eller är det? Eller är det illvilja? Det är den klassiska.
Ja, det är väl både och, va?
Kära.
Jag tror det är så illa att det är både och. Men då, till slut såklart, då i Sovjet så hade man, man gjorde avdrag från produktionen för ersättande av förbrukade produktionsmedel, utvidgningar av produktionen och investering i reserv- och försäkringsfonder, självklart. Man erkände ju då belöning utifrån olika grader av produktivitet, inte sant?
Ja, det har olika lönenivåer för olika typer av jobb och så vidare. Jajamän. Chefer får mer betalt.
Och självklart då så var det en planering in natura och produktion av, huvudsakligen då produktion av direkta bruksvärden och så vidare. Så att det är rätt intressant att liksom i den här checklistmodellen så är det att det är mycket i det sovjetiska systemet som man liksom kan säga lever upp till det här. Men det är några ganska stora nyckelsaker, just att gemensamt ägande, gemensam kontroll, gemensamt förfogande, i bästa fall då demokratisk reglering av totalarbetet. Det är väl där man ser de här stora problemen, även då att penningformen finns kvar liksom. Och det är ju några enstaka punkter, men som kanske är rätt betydelsefulla om man ska kunna tala om någon form av arbetarstat liksom.
Sen kan man ta upp en grej som jag tycker var intressant, som jag insåg ganska nyligen, om man tar hela Warszawapakten. Och där har du ett exempel, ett faktiskt historiskt exempel där byteshandel används i stor skala, nämligen inom Comic-Con.
Just det.
Så att det är väldigt underligt.
Precis. Comic-Con är Sovjetunionens single market, alltså östblocksländernas gemensamma handelsfederation liksom.
Ja, fast det är ju då ett exempel där du har alltså bytesvärde som inte är pengar. Du har alltså den smithianska byteshandelsmyten uppstår faktiskt i att du har de här staterna som byter till exempel stål mot skor. Och så här. Och man vill försöka få till någon slags multilateral handel. Det går inte heller, utan man kör bilaterala avtal och så sneglar man på världsmarknaden vad liksom priset på de olika produkterna är, och på så vis kommer man fram. Men det är också så här, de borde ju istället ha samkört ekonomierna, men det gjorde de inte och hade kanske inte förmågan heller till att göra. Så istället för att de göra det där, ha det där underliga systemet. Även Finland var inblandat i det där, så Finland hade någon så här bilaterala avtal med.
Ja, det är många sådana där saker. Det är många saker som är liksom saker som man nästan verkar vilja, får man för sig ibland, vilja gömma typ. Men alltså att Finland då, Mannerheim, stora antisocialisterna, att så här, kommunistpartiet är ju jättestort i Finland, och de har, det vill säga, högern i Finland är mer vänligt inställd till Sovjet i så här, handelsrelationer, medan kommunistpartiet vill ha mer självständig linje ofta så där liksom. Det är sådana saker som känns typ så här. När man lär sig om sånt så känns det typ som att man är, jag vet inte, som att man har blivit typ lurad hela sitt liv typ, att det, ja, jag vet inte, världen är inte så enkel som den ofta framställs som, kan man väl nöja sig med att säga.
Ja, jo, exakt. Clownskor överallt.
Ja, precis. Okej, men med det sagt då ser jag det här, Thomas, som att vi har avslutat en någon slags introduktion, överfattande liksom problembild av vad planekonomi kan vara, hur det har tagits uttryck och så vidare och så. Och jag hoppas ju då att vi spelar in ett till avsnitt nu alldeles strax, där vi pratar om modern forskning på ämnet och tekniska lösningar på mycket av den här problematiken. Det är vi taggade på.
Ja.
Jajamän, då tackar jag för mig och för oss, och som vanligt önskar föreningen Aurora på återhörande. Du har lyssnat på Aurora Podcast, en podcast från föreningen Aurora. Föreningen Aurora bedriver studier och forskning i en historiematerialistisk tradition. Om du vill lära dig mer om denna tradition eller vara en del av att utveckla den, kontakta gärna föreningen på vår hemsida www.foreningenaurora.com. Kontaktuppgifter hittar du under fliken kontakt och medlemskap. Introduktionsvinjetten gjordes av Viktor Toverstrid. Följ Viktors spelföretag och Interactive på Twitter och hans personliga Twitterkonto @skojaaldrigpapi. Mitt namn är Anders William Berg och jag vill som föreningens ordförande tacka dig för att du har lyssnat. På återhörande.